Ja, du vet ju att det är Leivega Sport som gäller om du älskar fotboll. Spela nu, bli medlem i vår fotbollsklubb och du får en säsong du aldrig kommer att glömma.
Nu dubblar vi även din första insättning, vilket ger dig upp till 1000 kronor extra att spela för. Leivega Sport, nummer 1 i mobilen. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Stödlinjen.se.
Då säger vi hej, hej, hemskt mycket hej till alla våra kära vänner som lyssnar på Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och med min kompis Johan Orenius. Vi är ju lite, vi sa det båda två, är vi lite bakis eller?
Ja, oväntat slitna. Oh. Efter den här Offside-kvällen som vi hade då måndags här. Kändes inte som att man drack så mycket. Mm. Men det är ju alltid ganska intensivt.
Ja, vi hade ju en fin kväll där på Bullbaren här i Göteborg då, som vi har pratat om tidigare. Det kom nästan 200 personer för att lyssna på, ja, inte så mycket på oss kanske, men på våra gäster där. Det var ju Bosko Orovic med tanke på den här Guys-serien som vi har Offside. Och det var Svante Samuelsson som var där i egenskap av att han debuterar som skribent i Offside. Och så var det Jesper Högström med tanke på den här blågultboken som vi har pratat om så också. Nu då har kommit ut i butiker som är värd att spana in.
Mm, och roligast som nästan alltid, även om det är trevligt att stå och gagga med dig och med gäster och nästan efteråt och träffa folk som ofta har olika sympatier i allsvenska eller superrätta klubbar och de berättar lite läget där. Det var väldigt fint. Det var en kille från, jag tror han var från Karlstad. Inte om du, om man var framme hos dig.
Nej, det hörde inte jag.
Han berättade att jag lyssnade på podden och jag var så himla nära att mejla för något år sedan. Så här, men jag fick inte riktigt till det, tyckte jag. Så där, men jag kan ju berätta nu då. Till saken hör att han var rödhårig. Och de hade haft en diskussion om vem är den bästa rödhåriga spelaren genom tiderna. Jag föreslog Paul Scholes då kanske. Men så berättade han att ni pratade någon gång om Kenny Jönsson och Jörgen Jönsson. Mm-hmm. Och ringde någon klocka, ja det är rätt länge sedan, sa jag. Bara, ja, det är nämligen så att det hände en så fin grej där. Jag var på badhus i Karlstad och så var det ett gäng där som retade mig. Mm. Så de kallade mig morot och var störiga. Bara, de slutade inte vara en grupp. Så liksom var lite jobbigt sådär och ville inte ge sig. Men så bara, plötsligt bara tystnade de. Jag fattade inte vad som hände, jag gjorde ingenting. Och så ser jag bakom mig så står Jörgen Jönsson där. Med så här He-Man-kropp,
wow,
nästan, så
där, fin.
Som då är ju väldigt rödhårig. Ja, då. Och bara, då blev det, för han var ju kungen av Karlstad. Ja, det här var när Jörgen var, ja, spelade i Färjestad. Ja. Och så då kunde han bada lugnt efter det.
Hur fan, vad fint.
Ja, det blev han glad av. Ja, och så här, fan, du skulle ha mejlat den, ja. Så du behöver inte sy ihop någon säck. Jag fick inte riktigt till det. Så det var väldigt fint.
Ja, men det kanske är en lärdom. Man behöver inte formulera sig så himla skarpt. Vi blev glada ändå då om man mejlar till podcast@offside.org.
Mm, många som vill snacka om premiären i helgen. Och så
ja, nu var det faktiskt en som mejlade oss och det var med anledning av förra veckans prat där vi pratade lite grann om paddel, Zlatans paddelinvigning och så. Och då var det en som mejlade och skrev att det är en annan paddelinvigning i Sverige som har gått lite under radarn. Det är nämligen så att Andreas Isaksson av alla har invigt ett paddelcenter någonstans i Sverige.
Det här har inte jag sett det här med.
Och mejlaren här, han quizade mig lite grann. Och frågade, kan du gissa var i Sverige? Kan du gissa vilka gäster som fick vara med? Men på Zlatan så var det ju Pogba och sådär som var där på plats. Det var ju liksom crème de la crème. Mm. Men vilket har då Isaksson när han inviger en padelhall någonstans i Sverige? Och var är detta? Så jag tänkte quizza dig, för jag vet ju svaren nu.
Det är roligt att det är Isaksson som ju har samma födelsedag som Zlatan.
Ja, precis.
men ska jag gissa på Västerås då? Han bor ju i närheten där i alla fall.
Nej.
Är det i Skåne då att han har varit?
Nej, inte det heller. Nej. Otippat så är det i Avesta.
Avesta? Ja, men han bor inte så långt därifrån va? Nej. Bor i Norberg eller sånt där,
okay. Tror jag. Ja, jag kan inte riktigt den. Avesta Paddelcenter eller vad det nu kan heta. Nu får de lite reklam här, det får vi bjussa på. Men och då gästerna, kan du gissa vilka som var gäster?
Hur många var det?
Det är väl tre som är värda att nämna vid namn.
En måste ju vara Kim Källström.
Jajamän.
vad ska vi tänka mer? Jag tänker mig att han drar med Avesta. Jag vet om Avesta är Tony Rickardsson är från Avesta. Kan han ha varit med och spelat?
Nej.
Är det någon annan, är det fler fotbollsspelare?
Ja, det är en. Om du tänker på Isak.
Det var inte så dålig gissning på Rickardsson. Han skulle
nej,
kunna...
det finns... ja.
Inte min grej.
Om du tänker på Isak och du tänker på Kim. Gå tillbaka i landslaget en 10 år. Vem var mer med i det gänget?
Just det. Kan det ha varit Elmander?
Jajamän. Johan Elmander.
Och så en till.
Ja, och det är verkligen en wildcard. Och här är det riktigt stora namnet.
Okej, en annan sport. Bör ju ha... Är det
ishockey.
Ishockey. Kan vara Niklas Lidström.
Jajamän.
Best, ja. Han är fan från Avesta tror jag också.
Ja, det är så. Ja, då är de tre. Men man såg på bilderna så här när jag tror det var Padelhallen, deras nya Facebook-sida. Jag gick in och kikade. Kan man se lite bilder då från det här? Det var liksom inte så mycket folk där. Och sen så var det inte... Jag tror att det är bara Avesta tidning som har rapporterat om det. Om jag inte har fel. Lokaltidningen. Och så kunde man se lite bilder där från själva invigningen. Det var liksom en smörgåstårta. Jag tyckte att jag såg. Det var ett sådär klassiskt svenskt lite på... lite småstadsinvigning.
Och det var inte så då i Avesta tidning likt Zlatan att Isaksson flörtade med landslaget?
Nej,
jag passade på. Inte så.
Nej. Men du, innan vi fortsätter här så ska vi säga det att vi gör veckans avsnitt i samarbete med C-more och snart börjar då Allsvenskan och Superettan. Det är bara några dagar bort och C-more kommer att visa alla matcher. Idag är det 3 dagar kvar till Superettans premiärmatch Halmstad mot Helsingborg och 4 dagar kvar till den allsvenska starten med bland annat Hammarby Sirius och Östersund Djurgården i premiäromgången. Dessutom vill C-more påminna om att SHL-slutspelet fortsätter. Imorgon spelas kvartsfinal 6 mellan Malmö och Frölunda.
Ja, vi hade ju då som sagt Svante Samuelsson som gäst på Offside-kvällen och han fick berätta lite om sin text och den här härvan som han har skildrat då när de Kalmar skulle sälja Ettrit Berisha till Serie A. Har ni inte läst den texten så bör ni göra det. Den har ju faktiskt fått lite vingar och citerats lite här och var, inte minst då i Barometern förstås i Kalmar. Och där... Ja, det har varit en liten ministorm där nere, inte av fotbollsmässiga anledningar eller på planen anledningar utan styrelserummet och med sponsring, där har du hängt med i. Där den här då, ja, den appellerar ju till ganska mycket, men styrelseledamoten i Kalmar FF, Rickard Tern, hamnade ju lite i blåsväder, inte minst från arga supportrar till Kalmar FF och det gjorde han ju för att han då också gick in och blev sponsor för Östers IF, vilket då de ser som en stor rival förstås. Och de krävde en ursäkt och tyckte inte att han hade styrelsen att göra. Och när Rickard Tern eldade ju på genom att inte ta ett steg tillbaka utan han blev intervjuad av Barometern och hade ju en del rätt speciella uttalanden där.
Ja, det får man säga.
Ja, vad var det han sa där? Om vi bara ska citera kort apropå den här. Det har kommit mycket kritik mot dig, bla bla bla. Hur ser du på att du sponsrar största rivalen och så? Vad var det han sa där?
Ja, först och främst så sa han det här med ärkerival. Det har jag aldrig förstått. Jag har 4 söner och älskar alla lika mycket. Alltså han förstår liksom inte nästan det grundläggande i en elitidrottsförening. Sådär, att man ändå bygger någon slags rivalitet, att det är ganska viktigt.
Han var ICA-handlare på Öland tror jag och han frågade retoriskt att tycker de att jag ska sluta sponsra alla andra småklubbar som jag sponsrar också med om det var en innebandylag eller något lägre fotbollslag på Öland, jag kommer inte ihåg. Jag frågade reporten då ganska påpassligt att men de lagen du nämner är ju inte ärkerivaler till Kalmar FF och då säger han då det här med ärkerival har jag aldrig förstått. Och då tuggas det ju fradga såklart i supporterled. Och de frågar också hade du kollat med styrelsen för att få godkännande på sponsra? Och då blev han ju också irriterad. Varför ska jag göra det? Ska de kontrollera vilket märke jag har på tandkrämen också? Och då trodde jag nästan att han skulle få gå. För då frågar de styrelsen, eller styrelsens ordförande, om de har förtroende. Vi får se ungefär, säger han då. Men det verkar som att Rickard Tern sitter kvar. Ja, de behöver väl hans pengar.
Ja, de gick ut med ett pressutskick då, eller någon typ av det, på deras hemsida, då, Kalmar FF-styrelsen. Och där de sa att det är utagerat och de sa också att de förstår att det väcker känslor och sådär. Men de hoppas också att man förstår att han sponsrar, det är inte privatpersonen som sponsrar utan det är genom hans företag. Det är en stor ICA-handlare.
Det finns ju de som sponsrar olika, så vi har ju Nils Wiberg här i Göteborg som var intervjuad nyligen av Olof Lund. De förknippar man ju med Göteborg mycket men även då Prioritet Finans syns ju Djurgården. Och det sa ju han också när Lund frågade, glöm inte Djurgården, sa han flera gånger.
Men en annan liten sak, om man pratar just om rivaliteten då mellan Kalmar och Öster. Det var ju faktiskt också några Öster-supportrar som var på den här kvällen som vi hade igår. Som vi pratade lite grann om den här Tärnehärvan då. Men också som påminner om att det är ju faktiskt så att Kalmar har ju lånat ut en lovande spelare till Öster till exempel. Och det är också en sån sak som, alltså Öster-supportrarna i sig, de är inte skitglada för det här. Att ska vi fostra eller utbilda en Kalmar-spelare och sen så tar ni tillbaka och så säljer ni, och likadant så borde Kalmar-supportarna känna att vi ska väl inte låna ut någonting som kan hjälpa Öster på väg upp till Allsvenskan och så.
Nej, det är inget så, gammalt sådär AIK-Väsby
direkt. Båda klubbarna då och båda styrelserna i det här fallet, de gör bort sig lite grann här, för att både Kalmar och Öster, de har inte så himla många rivaler, de har varandra i lilla Småland, eller lilla Småland är ganska stort landskap, men det måste de nästan bygga vidare på. Det är liksom inte så lätt, de har inte det här som liksom Stockholmsklubbarna har eller som Malmö har mot alla andra klubbar sådär nu för tiden. De måste bygga vidare på den rivaliteten. Då ska man nog vara väldigt sådär, när Öster hör av sig till Kalmar och frågar, vi skulle vilja låna den här Kalle Andersson, heter han inte det?
Ja, Kalle Johansson.
Kalle Johansson heter det.
Nära.
Kalle Johansson. Då skulle Kalmar ju bara gått ut och sagt i princip, inte en chans i helvete att vi lånar ut en spelare till er. Vi vill inte alls hjälpa er på något sätt. Och så.
Fast det sportsligt hade... så, alltså det kanske är bra för Kalle Johansson.
Så ja, men i det fallet så tycker jag nästan styrelse borde vara lite mer liksom slipad och känna att här kan vi spela lite populistiska för att få med, alltså man säger det som supportaren vill höra. Ibland så räcker det ganska så långt. Om man bygger någonting.
Ja, var ska de låna ut honom istället då? Till någon annan klubb?
Ja, det är väl inte så svårt.
Nej, det får de lösa. Mjällby. Nej, men det är väl lite tecken i tiden. Nu är Rickard Thern kanske ett specialfall som är så offensiv i sitt sätt att prata. Och det här har ju varit, jag har sett att också varit, det har varit flera insändare om detta i barometern. Att det engagerar verkligen folk. Och det är inte bara sådär arga supporter, utan det är också tvärtom att folk som förknippar ärkrivalitet, att det skulle vara någon slags hat. Öster-Kalmar är lite speciellt, för de har ju sällan varit bra samtidigt. Så där. De har gått om varandra ofta. Men de skulle ju båda tjäna på att ha varandra såklart där uppe som, för att locka kanske mer publik och så. Men en del tycks liksom förknippa det att det skulle vara hat inblandat. Och det var någon insändare som så här, rör inte Thern, så han gör vad han vill med sina pengar och så där. Bara såg det här som destruktivt. Men det kokade ju lite där nere i alla fall. Och det känns inte som att det är en slump att vi pratar om styrelser igen.
Nej.
Det känns som att vi pratar allt mer om styrelser de senaste åren. Det är nog bra på sätt och vis, för det blev så, kändes det som, när med sportchefernas intåg. Det är ju rycket, eller man ska säga, är ju inte så gammalt egentligen inom svensk fotboll, men inte minst inom media har väldigt ofta kanske vänt oss till en sportchef när det handlar om tränarfrågor eller den typen av klubbstrategier, medan vi kanske haft rätt dålig koll på vilka som har suttit i styrelser. Men börjar bli lite ändring på det nu, va?
Ja, det är så, de här utsvängda jeansen. De går alltid fram och tillbaka i modet.
Det är cykler.
Ja. Och det hänger ihop också, tror jag, med att, alltså, går man tillbaka ännu längre tid, så har hon den här gamla klassiska ordförande. Det var det här med stuprörsjeansen som jag har pratat om. Då var det inne liksom att det var ordförande som var den starke mannen då.
Ja, det var Erik Persson eller Stig Svensson eller vad de kan ha hetat. Ja, det var starke mannen då.
Ja, precis. Och sen så försvann det, så, som du sa, någonstans slutet på 90-talet och nästan hela 00-talet på 2000-talet var liksom sportcheferna som var de personerna utåt och som fick klä skott och sådär lite grann. Men nu då, som sagt, AIK på något sätt symboliserar lite grann vad som hände med den här rätt utdragna processen, vem som skulle bli den nya ordförande och sådär.
Och en ganska verbal ordförande uppe i Jämtland också.
Precis. Så. Och om vi då ska återgå bara lite kort i den här prioritet-Nisse-intervjun som Olof Lund gjorde, så är det ju, jag tror det är två olika tillfällen där Olof Lund, det kanske är, han spelar lite förvånad för att han ska få en reaktion från Nisse, men det är så här, varför tycker inte du att det är konstigt att inte du har fått frågan från IFK Göteborgs valberedning om att gå in i styrelsen? Och sen så kommer han in på det också även i Djurgården. Så att, har de ställt frågan om du vill gå in i styrelsen? Och inte någon gång har han ju fått frågan då.
Nej, är det så konstigt då?
Nej, jag tycker inte det är så konstigt kanske.
För han, alltså, Olof verkar ju veta otroligt mycket mer om IFK Göteborg än vad Nils Wiberg gjorde.
Ja.
Han hade ju inte läst årsredovisningar. Och...
Nej, det var, han chansade mycket.
Ja, men det är ett spännande läge alltid tycker jag, just med sponsorer. Där man kanske är i ett läge i en klubb, man inte har så mycket pengar, och så har man läge att få in pengar tack vare en sponsor. Men om den sponsorn råkar vara något av en loose cannon, som ju Nils Wiberg är, det har kommit en del citat därifrån, så blir det ju lite, Det blir ju vad man lägger i vilken vågskål där. Att så här, vi vill gärna ha din sponsring, men lite nervös. Jag menar, det var ju nervöst på kamratskolan när de såg att Olof Lund sa denna poddintervju i veckan är med Nils Wiberg. Mm. De är lite rädda att det ska komma grodor där.
Ja, men det är också kul så där när en sån person, nu ska vi snart lämna Nils Wiberg. Men det är också kul när en person har så mycket åsikter och så, när då Olof Lund pratar med, ja men så då nu när IFK Göteborg hade sitt senaste årsmöte och presenterade då 2017 års ekonomiska resultat, så här, vad säger de om det? Jag har inte läst den och så. Men sen så kan de mycket väl om några veckor ha ett stort utspel i medien om att oj, 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 vad de slarvar med pengarna. Så alltså, har ni ingen aning? Det är det här liksom lite sådär utifrån stå och slugga mot klubben. Och så här, det är ju tacksamt för honom. Han får uppmärksamhet och vi står och pratar om honom nu och sådär, och prioritet nämns. Så han är på något sätt ett geni, men jag tror inte han ska in i någon styrelse.
Nej, vi ska inte orda så mycket mer kanske om vad som hände igår. Vi stod ju en del och gagga om gamla klassiska premiärer i Allsvenskan och någon i Superettan kanske, med tanke på att vi har dem runt hörnet. Det kan man inte tro, för idag är det en massa snö igen i Göteborg. Mm. Jag vet inte om det är några naturgräsmatcher som ligger i riskzonen kanske i Superettan och Allsvenskan. Det kan det nog vara. Jag kom bara på en sak jag glömde där. Vi nämnde några stycken, men minns du, nu blir det lite medienördigt här, men inför säsongen 2010, då var AIK svenska mästare. Och då var ju de, det här har väl Björn Westerholm pratat om, bland annat i din intervju som du gjorde med honom, att han såg det lite som att de gick vilse efter det där guldet och tappade någon riktning, och kanske när exempel på den här AIK-hybrisen gick lite överstyr. De hade väl som en slags mantra under den våren, kom och ta oss, tror jag, vilket folk sa ja gärna, och så gjorde de det.
Det var ju också den vintern när de spelade in den här pastischen på Gudfadern.
Som
ju
var väldigt roliga.
Ja, Mutumba kommer in och ber om erkännande och kaptensbinden till dem, och Westerholm sitter som Westerholm Don Corleone.
Bra i rollen som Don Corleone, får man säga. Och det var kanske, jag vet inte om det därifrån Don Björn kommer, som han ibland kallas för. Men då kommer jag i alla fall ihåg, apropå ett inslag som gjordes inför premiär som de skulle ha mot Mjällby, där de följde, det här var SVT Sport som gjorde, de gör ju inte så mycket allsvensk, så det kunde man lite se där, för då skulle de, där hade någon tänkt utanför boxen, kanske som Harry Kartern gillar att göra också, och skulle de följa Stare, och jag vet inte om det var Stare och Westerholm, eller om det kan ha varit Stare och Novakovic, jag tror det var Stare och Westerholm, men upplägget var, TV-serien 24 var väldigt populär då. Kommer du ihåg den serien?
Sutherland, va?
Ja, precis. Ja. Jack Bauer. Ja. Och då gjorde de liksom Stare till Jack Bauer, att han
stressar som
fan. Ja, exakt. Och de hade den där klockan, du vet. Ja, för den var ju 24 som så här blinkar. Men det var ju inte så spännande. Man fick se, det var så här liksom så här, jättestor så här 7:30 så här, ding, ding. Och så fick man se Stare på Karlberg sitta och sleva i sig fil. Så här, och sen med någon träning så här, bra grabbar så här, ding ding ding, ny klocka, så bara för att så jävla vad mycket
var det pling, jag tror det, så han kläckte det.
Nej, jag vet inte, man blev ju glad av det, men jag tänkte, och så fick de ju, hade de ju, det visste de ju inte då, men några ganska jobbiga månader framför sig. Den premiären var ju speciell av flera anledningar också.
Ja, just det.
Förutom att AIK, det var en viss liv under matchen mot Mjällby, med Tobias Gran som kastade slängkyssar mot Norra Stå, så var det väl där som Mjällby-supporten och då programledaren Ola Lindholm fick lämna ett urinprov någonstans i katakomberna på Råsunda.
Just det, och där han sedan då fick lämna uppdrag som bombprogramledare på SVT, för att han hade saker i blodet som inte man ska ha kanske.
Så gick det med den premiären.
Ja.
Jag känner att jag behöver din hjälp. Därför jag kommit hit, Björn.
Vad kan jag göra för dig?
Det har ju varit landslagssamling. Vi spelar in det här timmarna före Sveriges match mot Rumänien. De förlorade ju då mot Chile med 2-1 i Solna, och vi vet alltså inte hur det har gått i den här Rumänielandskampen, men det kan vi lite strunta i, för det har ju varit tydligt att väldigt mycket har ju ändå handlat om varken Ola Toivonen eller någon annan spelare, utan om någon som inte har varit där, nämligen han som nu är klar för MLS, Zlatan Ibrahimovic då. Om vi börjar där bara, för jag tänkte att vi ska in i landslagsmiljö här på ett lite annorlunda sätt. Men om vi tar bara Zlatan till MLS till att börja med, hur reagerar du på det?
Helt ärligt så kände jag trodde inte jag skulle känna någonting, men jag kände en liten trötthet. Jag kände lite besvikelse, för att vi har ju pratat kanske orimligt mycket om MLS här under åren. Jag vet inte varför det har blivit så, men det finns någonting som är fascinerande med den ligan och det landet som en fotbollsnation och så. Och vi pratade ju om det bara för några veckor sedan, att Det känns som att MLS har liksom tagit det till en ny nivå nu då, när de har börjat satsa allt mer på att göra rätt tunga värvningar faktiskt. De börjar konkurrera med europeiska klubbar vad det gäller sydamerikanska talanger. De hämtar in det istället för den här Steven Gerrard Beckham, eller nu då Zlatan-värvningen, när de tar in någon som är över 35 och som absolut har sina bästa år bakom sig. Och därför så kändes det lite så ett steg tillbaka så plötsligt för MLS. Och det gjorde mig lite besviken.
Mm, men du gillade PR-maskineriet som drogs igång.
Nej.
Var det inte just så i Galaxys fall som väl floppade, tror jag.
Ja, sämsta laget i fjol, tror jag.
Ja, att det var i alla fall tal om att det skulle vara en liten annan giv på gång efter den här typen av Gerard Beckham-värvningar som de ju då rätt kraftigt går ifrån nu. Jag kände väl ungefär samma sak, och det är lätt att bara tänka den där ligan som enhetlig och de supportrarna som följer den, men så är det ju inte riktigt. Det pågår ju en rätt intressant debatt och kanske schism i viss mån kring hur läktarlivet ska se ut och hur man bör följa sina klubbar. Vi var ju inne på det när jag var på match i New York och så Red Bull där med de här gamla fansen till Metro Stars, som ju gick där för att egentligen mest markera sitt missnöje över vilken väg den här fotbollslaget hade tagit. Och så finns det de som sneglar mot Europa och vill ha en europeisk läktarkultur. Medans
ja, vi pratade om det när du var i Miami här i vinters också, de som... De startade ju en supporterförening innan klubben fanns i princip.
Mm, och den cyniske Mattias Göransson jag kom tillbaka sa till mig, är du säker på att de inte bara är en PR, att det inte är en reklambyråprodukt?
Ja, just det.
Så han hade inte slagit mig.
Ja, faktagranskan.
Ja, precis. Han fick, och så har det även varit med den här, för det startats en klubb till då i Los Angeles, när LA City, där mexikanen Carlos Vela spelar bland annat, som Sverige kommer möta i VM. Där finns det ju redan massor olika supportergrupperingar. Man blir nyfiken på hur det där går till. Någon står för de är så här District 9 Ultras och de står för det här, vi är lite mer familje liksom, det bara finns där från start. Och jag är lite för dåligt påläst, men jag blir nyfiken på hur det där funkar. Och så vet man att det finns en del som absolut inte tycker att den här vägen som ligan ska gå med de här stora namnen, och att de vill bygga någonting som känns mer från grunden. Så det är inte så där enhetligt som man lätt kan, när man talar om, så blir det lite svepande termer så där. Sen så kan han mycket väl lyckas bra där om han är frisk och så där. Men vad tänkte du koppla till landslaget att han gick dit?
Ja, och det är väl där vi ska försöka kläcka någon slags knäcka någon kod, tror jag. Just med det här, i samband med att han blir klar för LA Galaxy, så i en intervju då med Galaxys hemsida så säger han ju att landslaget ringer mig varje dag. De frågar, hur mår du? Vad vill du? Vad tänker du? Hur är situationen? Och det väckte ju en rätt stor nyfikenhet, eller ja, stora frågetecken i alla fall, hos mig. Och jag vet att du och jag har ägnat det senaste dygnet här åt att försöka lägga ett pussel. Zlatan, Janne och landslaget pusslet.
Det är ju, man kan ju säga vad man vill om den här, om man kanske känner att det är en viss så trött på den här. Men just därför så bör man nästan attackera. Den är väl den absolut vanligaste fråga vi får när någon att titta förbi redaktionen. Så här, vad tror ni då? Kommer Zlatan med till VM eller sådär? Så det är klart att det finns ju en stor nyfikenhet. Och jag måste säga att jag reagerade rätt starkt. I söndags var det väl, alltså dagen efter Sveriges landskamp, så när Jan Andersson pratade, då bekräftades ju då att det fanns en kontakt med, att det hölls en kontakt med Zlatan, men att det inte var Janne då som stod för den. Och det ska väl då vara Håkan Sjöstrand, generalsekreterare, och kanske Lasse Richt också, hans gamle vän. Janne försökte lite lagom skoja bort det och sa att Sjöstrand är United-supporter, så han sköter den. Men det där lurar ju ingen, så att säga. Men det vill jag nästan så här stoppa upp ett tag. Nästan så att man inte märker hur glidningarna har förskjutits från att det var snack om ska Zlatan till landslaget, men det är en icke-fråga. Här bekräftas ändå att det finns en kontakt. Och för mig var det en ganska, det var som att man knappt tänkte på det, bara för att man har pratat om det nu under våren. Han har flörtat allt mer och mer och sådär, och så plötsligt bara noterar man, det är de som sköter kontakten. Vänta, det finns en kontakt. För mig var det ganska sådär, det var en stor nyhet sådär.
Ja, absolut. Och jag har försökt att läsa det mesta som svenska medier har skrivit om det här och så. Man har ju i princip berättat dramaturgin i det här lite grann, vad det är som har sagts. Och väl kommit fram då till att, eller Håkan Sjöstrand har ju bekräftat att de har en kontakt också med Zlatan. Men jag såg att Jennifer Wegerup på Expressen skrev att slå lite mer på den här konflikt...
maktkamp.
Ja, maktkamp så. Och jag är tämligen säker på att det inte är en maktkamp.
Ja, hon menar ju då att Janne markerade genom att han sa det är jag som tar ut laget, ja. Sa han. Det vill jag slå fast.
Ja,
så här, påminna om det. Ja. Att hon tolkade det som ett slags som en markering mot att ha ny kontakt, men att jag tar ut laget. Om jag bara får stanna där vid att de har en kontakt. Zlatan har då tidigare, bakgrunden är att han har tagit avsked till landslaget efter EM 2016 och inte varit med under kvalet.
Ja.
Och Janne säger att han övertalar ingen, han ägnar sig inte åt sånt. Utan det är en icke-fråga. Just nu har jag svarat hela tiden och försökt hålla sig i schack. Så. Men varför har man ens en kontakt om man inte vill ha ut något av den kontakten? Varför finns det då? För bara den första kontakten till Zlatan är ju en signal för honom att de vill ju någonting, ha någonting av mig. Varför, okej, om man hade sagt att jag, Lasse Richt och Zlatan hörs ibland, det är för att det är lite känt att de kommer rätt nära varandra, så de är lite kompisar sådär. Men det här är ju någonting annat. Har man en kontakt, ja, det har man ju för att man vill någonting.
Precis. Och jag tror verkligen att det är så att Janne har gett Richt och Sjöstrand sin välsignelse att hålla en kontakt med Zlatan. Därmed så har han sagt då mellan raderna att är det så att Zlatan vill komma tillbaka till landslaget, så absolut är det intressant för mig. Men och sen så är det rätt många saker där mellan.
Ja, har han inte, så måste han ju vara väldigt arg på dem.
Ja, nej, då är det en helt bizarr utveckling då. När då Jannes chefer går bakom ryggen på Janne. Om han har sagt definitivt, jag vill inte ha med Zlatan i ett landslag. Jag har de här spelarna och vi har gått nått framgångar på grund av en otroligt bra sammanhållning. Och vi liksom kämpar för varandra och sådär. Jag vill inte ha med Zlatan. Och sen så kommer vi också givetvis till skadeproblematiken också. Om han är frisk och sådär. Men jag tror att det är så här. Att Richt och Sjöstrand satte sig ner i ett möte med Janne strax efter VM-platsen var säkrad om Italien i playoffet. Och frågade Janne, hur gör vi nu med Zlatan, Janne? Vad känner du? Och då tar Janne upp de här sakerna igen med, men vi har ju nått framgångarna på grund av den här gemenskap och sammanhållning och sådär. Och jag kanske känner att jag är lite rädd då att Zlatan ska komma in här och förstöra detta och så. Varpå Richt och Sjöstrand är mer positiva. De vill ha med Zlatan, givetvis av marknadsmässiga grunder och sådär, men också för att Sjöstrand är United-supporter kanske, och att Richt ser Zlatan som en nära vän. Och de säger att vi är säkra på att Zlatan kommer kunna anpassa sig till ditt landslag, Janne.
Redan före där, vad säger, finns det ju en viss dramaturgi i om att Zlatan har använt stora landskampskvällar för att passa på att flagga för att han finns.
Ja, visst. Vicka med fötterna under täcket.
Ja, det var Frankrike-matchen. Uh-huh. Och när Sverige gick till VM så var det We Are Sweden med Zäta och så. Så det är liksom att jag finns, vill han säga.
Ja.
Också nu.
Ja, men då har de kommit fram till det då. Att, då säger Janne, okej, jag litar på er, Lasse och Håkan. Och då undrar, hur ska ni göra för att det här ska bli så bra som möjligt? Och att inte detta ska bli liksom en följetong i medierna och sådär. Och då tittar Richt och Sjöstrand lite pilomariskt på varandra. Vi fixar det här, Janne, lita på oss. Och då går det så här sen då, att Janne ska inte fronta eller blotta sig i den här frågan. Dels får det inte komma fram att då Janne har frågat Zlatan och att han har tackat nej. För det skulle då innebära att truppen skulle ta skada. Då kommer de känna, shit, han vill ha med Zlatan.
Litar inte på oss.
Ja, precis. Litar inte på oss. Fan, det är vi som har kämpat och besegrat alla åt och sådär. Och sen känner också kanske Janne att han är inte den som vill ligga på. Det tror jag faktiskt när han säger. Jag tror inte att han är den. Utan han känner att det är lite under hans värdighet som ledare att hålla på sådär och försöka övertala den. Och vill man spela för landslaget så ska man visa intresse för det. Så han bestämmer sig för att ligga lågt då. Och att gång på gång då kommunicera det som han har gjort då den senaste. Vill Zlatan vara med i landslaget då? För han hör av sig, jag har inte hört någonting och sådär. Det är det han kommunicerar utåt då. Men så kommer då den här skadan då i januari på Zlatan. Och det gör ju att det blir en icke-fråga faktiskt. För en gångs skull för Janne på ett tag. Kommer han tillbaka? Det vet vi inte. Och sen nu då så kommer den här övergången. Och ska man då liksom läsa in vad som... Ja, varför den här övergången kommer just nu är också lite intressant då, att man kanske tänker då, ja, men då ökar chansen att han kommer kunna spela inte riktigt samma höga tempo som om man skulle försökt att få lite speltid i United och sådär.
De kanske också är måna om hans kropp håller att snabbt visa upp honom så att säga för de nya supportrarna och Alltså precis. Det är en sån prestigevärvning som man vinner någon i spel så snabbt som
precis,
möjligt.
Ja. Precis. Och så säger då Zlatan den här saken som kastar allting upp en nivå då, att han säger att landslaget ringer dem hela tiden. Och det är också en liksom planerad, någon typ av planerad.
I... Ja, men nu börjar man ju bli lite förbannad på honom att nu får han ju fan säga rakt ut. För ja, nu är absolut. Det så jävla mycket liksom teasing så det blir ju som ett...
Ja, och det tänkte jag komma till i slutplaneringen då.
Ja, då håller jag på det.
Ja. Ja. Så då sitter nu, just nu då sitter Zlatan i LA och tänker att hans varumärke mår inte heller bra om det är så att han går ut och säger att han vill vara med i landslaget. Han vill med till VM, han vill avsluta sin karriär i landslaget med ett VM.
Han vill ju att det ska se ut som att de kommer och ber honom.
Precis, och det är det viktiga. Han är ju liksom det här PR-maskineriet som vi har pratat om nu. Och skulle det då vara så att han säger det här och sen så visar sig om 2-3 veckor, han har ändå 1,5 månader på sig nu till Janne ska ta ut truppen, spika truppen. Skulle det visa sig att om 3 veckor att hans kropp inte håller, att han kan inte spela, då är ju inte han det här lejonet längre som han vill bygga på. Han är lite en liksom, liten skadad kissekatt istället då. Mm. Och det skulle inte han acceptera och sälja den bilden.
Liksom. Det finns anledning för både förbundskapten och Zlatan att se tiden an här.
Precis, så är det hela tiden vänta ut och se vad är det som händer, vad har vi att kommunicera och vad har vi att ta beslut om och sådär. Och sen ska man också komma ihåg då att nu sitter ju Forsman och Bodenfors, de här som gjort Volvo-reklamfilmer som väl var inblandade i den som blev rätt uppmärksamma då efter EM 2016.
Farväl-filmen.
Ja, precis. Nu sitter de väl och liksom filar på ett nytt manus där han rullar in med en jävla silver i Volvo i Sverige. Och väl, nu är jag tillbaka i Sverige. Och så, eller så är det så att Janne flyger till USA och de spelar in någonting mäktigt där de kör i solnedgången. I LA eller sådär.
Gör en Thelma Louise.
Typ. Men så Janne vill då att det ska vara Zlatan som bönar och ber utåt. Medan Zlatan vill på sitt sätt att det är landslaget som bönar och ber. Det är därför han har börjat dra igång det här nu då. Men så jag tror att det är så när de väl vet då om några veckor om Zlatan kommer att vara ens aktuell för att nå en fotbollsmässig nivå. Då kommer det big talk då som Håkan och Richt hela tiden har pegat upp för. Så de ska sitta ner. Janne. Då flyger han säkert över till USA. Officiellt är det att han kanske ska kolla på Gustav Svensson i Seattle, men egentligen så tar han avvikan ner då mot LA och sätter sig med Zlatan. Och det är där de kör det här big talket som allting kommer att hänga på, förutom att Zlatan ska komma upp på en viss fysisk nivå. Där han, Janne då, där jag förväntar mig att nu är det så här att jag vill jättegärna, fan du är den bästa spelaren vi någonsin har haft i Sverige och du kan säkert göra en stor skillnad för vårt landslag. Men du...
Det kommer med vissa krav.
Det kommer med vissa krav det här, underordna dig. Det är jag som är tydliga chefen, inte som under någon annan tiden och sådär. Och sen så tror jag att det kommer att bli så att de kommer att sitta på ett jävla podie, Zlatan och Janne, i början av maj kanske. En jävla speciell tillställning där Richt och Håkan Sjöström går bara runt och visslar i korridorerna och är skitglada raketer och det grejer. Och där jag tror att Zlatan är så pass smart nu så att han ta en helt ny roll, en roll som vi inte har sett tidigare hos Zlatan, nämligen som en otroligt ödmjuke. Jag tror att han fattar det, att det här med lejonet och det, hans kaxighet, så att folk börjar ju bli trötta på riktigt på det här liksom. Och nu har han sin sista chans att putsa till sitt nya varumärke en sista gång och visa att jag har ju följt det här, ni såg ju den här filmen jag la ut när jag låg med filten och vickade på fötterna efter Frankrike. Jag har sett att jag har lagt ut saker, jag har följt det här landslaget med otroligt engagemang. Jag har varit så himla stolt för vad det här landslaget har gjort. Och jag fattar ju det.
Märkligt sätt att visa det på, Zlatan. Kanske någon invänder.
Ja, absolut. Men han gör det på sitt eget sätt. Och att han också då säger så. Jag vet, jag och Janne har suttit, han har satt hemma hos mig i LA. Och vi satt och snackade. Och vi körde där Rodeo Drive. Och vi visade han i LA. Det är skittrevligt. Vi kom jättebra överens. Jag respekterar Janne. Och han har sagt det, att jag inte garanterar en startplats. Men jag kan ju komma in 20 minuter mot Sydkorea. Och vara liksom pricken över iet. Så då är jag definitivt det. Heja Sverige, frist humör.
Ja, det skulle ju inte krävas mycket i och med att det har byggts upp till de här gigantiska måtten av det här med alltså varumärket Zlatan och med lejonen och legend. Och det finns en väldigt leda på det från oss och från andra också. Så skulle det krävas ganska lite ödmjukhet för att man skulle tycka att det skulle skrivas krönikor då om den nya Zlatan direkt då. Alltså en kompis till mig brukade ju lite så här fantisera, var ju på så här larvigt sätt, men att han skulle gå ner sig några år, kanske knarka lite och sådär, och det går dåligt, bara för att sen skärpa sig, och då skulle det ställas otroligt lite krav på honom. Mm. Att så här, folk skulle tycka wow, bara för att man inte gjorde någonting.
Ja,
lite samma, här skulle det krävas så lite ödmjukhet för att folk skulle tycka att han var otroligt ödmjuk jämfört med hur det har pratats tidigare. Mm. Men känner man Jan Andersson en del så vet man att han är en planerare av rang med blicken långt fram och vill ha ordning sina papper. Så han kan ju, han sitter ju och säger nu på de här frågorna som han är ju så trött på, han kan ju säga vad han vill utåt, men det är klart att han är trött på att prata om de här frågorna hela tiden. Och då säger han att det är en icke-fråga, men det är klart att han i sitt huvud måste ha ett svar redo för vad jag vill om man kommer. Ställ dig inför faktum, Zlatan är, spelar fotboll Los Angeles, verkar vara frisk och en tillgång. Vill jag ha honom då eller inte? Mm. Det är klart att han vet det redan nu.
Ja.
Hur han skulle agera i en sån situation. Och det blir ju lite, alltså det kommer bli hans svåraste beslut nästan. Mm. För på ett sätt skulle man kunna säga att det är en lose-lose. Precis som vi har varit inne på med Malmö FF ibland. Med deras Champions League-äventyr. Att när man går tillbaka så var kanske det mäktigaste kvalmatchen, alltså när de slog ut Celtic och Salzburg och så, att sen blev det någonting annat. Det var den som var piken nästan, stämningen där och att gå in där. Och det riskerar kanske att bli samma sak med landslaget, att de här matcherna i Milano och den här VM-kvalhösten som var så otrolig. Om det nu går, om Zlatan inte med och han skulle vara tillgänglig och Janne väljer att inte ta med honom, och så säger att Sverige tar en poäng i Ryssland eller något och åker ut efter tre matcher, kan ju lätt uppstå: vad trodde vi egentligen? Mm. Liksom så här, att de överpresterade något sjukt i kvalet. Man åker till VM med ett anfallspar där en sitter på en bänk i Frankrike och den andra spelar i Saudiarabien. På mittfältet styrs av en kille i Hall. Vad trodde vi? Och här hade vi ett fungerande lag som inte gav chansen att se vad vår bästa spelare hade kunnat tillföra till det. Mm. Dåligt Janne. Och omvänt då, han tar med Zlatan och det lyckas inte. Ännu värre nästan. Sådär. Du litar inte på det här gänget, vad de hade kunnat göra. De har bevisat under hela kvalet vad de är beredda att göra. Och så vågar du inte lita på dem. Alltså det kommer bli, får han inte resultatet med sig där, så kommer han få det ganska tufft, tror jag.
Mm.
För det, frågan är så brännande sådär.
Ja, precis. Och menar, det var ju liksom en hel del skämtsamheter i den här lilla pusslet som vi har försökt lägga här, så givetvis. Men summa summarum då, så måste det ändå vara så, som om vi ska ta lite av det, att Janne ändå är inställd på att det är starten bara spelskicklig, då är han definitivt högaktuell för VM i Ryssland. Det måste, alltså ingenting annat ska jag utläsa av det som har sagts. Rapporterat.
Ja, vi gjorde ju på den här vår offside-kvällen en liten högst ovetenskaplig gallup bara med folk på plats. När vi pratade om Jesper Högström och hans landslagsbok, så kom vi in på Zlatan, för vi pratade rätt mycket om Hamrén-epoken, som också är rätt mycket Zlatan-epoken i blågult. Att ni här inne, vilka skulle vilja se Zlatan i VM och vilka skulle inte? Och det var väl uppskattningsvis 75% nej. Att de inte ville se honom då. Och Jesper Högström sköt sen till att han tyckte att vi borde haft med linje 3, anspelare på den gamla kärnkraftsomröstningen då, avveckla med förnuft. Att det skulle vara använt Zlatan med förnuft. Där är då, det är lite det som du är inne på, att linje 3 är Zlatan med, men där Janne då har förklarat innan att du har egenskaper ingen annan har, jag inte dummare än att jag ser det. Samtidigt är jag tveksam till din historik med den här skadan du har, och mitt, det här laget har byggt på ett väldigt hårt pressspel. Man är ju svårt att se, man ser Berg och Toivonen spela i, alltså landskampsfotboll.
Alltså springer skiten ur sig.
Ja, det gör det. Det är inte konstigt att de inte vräker in mål. Nej. Egentligen, med tanke på vilken roller de har som forwards. Att det här är någonting helt annat. Men jag använder gärna dig för att kunna förändra matchbilder. Du kanske till och med startar någon match, jag kan inte lova det. Men jag kan mycket väl bli så att jag använder dig som en sista 20 minuterna person. Köper du det? Det är linje 3, så att säga.
Ja, precis. Och då kommer ingen särbehandling och sådär. Nu har vi blivit ett öppna landslaget igen och media älskar oss och sådär, Zlatan. Och det ska inte du komma in och förstöra.
Nej,
det var jättebra relation med Olof Lund. Han gillar oss jättemycket.
Ja, Nej, men jag återkommer till den här att det bara finns en kontakt. För det, alltså, skulle Sjöstrand och Risch, ta de kontakt med Värnblom och Isaksson också? Eller? Så här, det tror jag inte de har på det sättet.
Nej,
bara det skvallrar de ganska mycket.
Ja, precis. Och sen, då, efter att han har sagt det här då till LA Galaxys hemsida, det här med att landslaget ringer varje dag, så säger han också så här: men ett steg i taget. Om jag känner mig bra och känner att jag kan göra vad jag vet att jag kan göra, punkt, punkt, punkt. Jag menar, dörren kommer alltid vara öppen. Det har ingenting med den andra sidan att göra. Det är den här sidan, alltså jag. Därmed så säger han Att det är
vad säger han där?
Ja, men det han säger är att det är hans beslut till 100%.
Ja, men så vill ju han få det.
Vill han vara med och han är frisk så kommer han vara med.
Mm, och då kanske, ja, det är ditt beslut, men ja, det kommer med de här kraven. Ja, sen får du gärna utåt,
ja,
säga.
Och där tänker jag, hela den här planen då som Richt och Janne och Håkan har haft. När de läser just det här så känner de, fan också Zlatan. Ja. Det var inte vara överenskommelse. Det här blev de lite arga.
Ja, kanske. Men alltså, jag tror det här du är inne på med den fysiska statusen spelar ganska stor roll. Ja, för nu är situationen inte spelat sen, vad är det, annan dag jul? Och ingen vet riktigt hur det kommer att bli. Och det mest bekväma för Janne hade kanske varit att det kom ett bakslag så att det fortsatte faktiskt vara en icke-fråga. Ja. Att så, här, så hade det kunnat bli, men det behöver vi inte prata om nu. För ja, han skadades ju igen, sådär.
Men vi ska kanske avsluta detta igång. Jag tror att vi pratar om detta precis i samband med Italien-matchen. Om det nu är så att Zlatan blir frisk, detta är då kanske 3 månader sedan. Tar vi med honom till VM? Vad säger du? Vad tycker du?
Ja, jag är väl linje 3 där då.
Det är linje 3. Ja, ja, det är jag också.
Men är det apropå det, är det någon, jag har sannoliken inte läst allt, men det saknas ju inte krönikörer som vi varit inne på många gånger om svensk fotboll. Är det någon som sådär tydligt i den här frågan har gått ut lite på det här gammaldags krönikörsättet och säga att därför borde Janne ta med Zlatan eller så här, ta absolut inte med honom. Det är ofta, den nya typen av krönikörer är ofta ganska snitsiga med pennan, men beskriver ett mycket, bara ett skeende, vad som sker och snygga ord. Men jag har inte sett någon sådär dundra på, så här tycker jag, därför borde man, det är klart att jag kan ha missat någon, men det är lite konstigt
jag nästan. Jag tror inte jag har sett någon som var så väldigt tydlig. Att man kanske insinuerar så att ja, en frisk Zlatan är klart, det är en tillgång och sådär. Men...
ja, eller att man bara egentligen formulerar lite snyggt vad som pågår. Så. Jag hade förmodligen gjort på det sättet med, men på ett sätt kan jag sakna det här lite gammaldagsa därför borde bla bla bla. Vi får väl se, håll ögonen öppna.
Johan, du och jag har ju båda lyssnat på kanske en lite oväntat underhållande intervju i, är det Värvet eller Värvet?
Värvet.
Värvet med Kristoffer Trumf, där han nyligen satt ner och pratade med Jesper Parnevik. Vad har du på Jesper Parnevik?
Jag fick klippa honom i golf. Ja. Mer än tv.
Ja, precis. Ja. Det är väl där han har fått riktigt genombrott nu, breda massan.
Mm. Men Sveriges bästa herrgolfare under rätt många år var han. Mm. Och tog väl aldrig någon major, men var 2 i British Open några gånger.
Precis. Mm. Men det var faktiskt, jag lyssnade inte så mycket på Värvet. Men den här intervjun tyckte jag var oerhört underhållande av många olika anledningar. Jag tänkte vi ska gå in i ett par olika saker som han pratar om här. För jag tror att det finns möjlighet att bredda den diskussionen lite grann. Men han är också sken av att han är lite nervös, lite fumlig sådär under intervjun och liksom snurrar in sig i lite resonemang och som han inte alltid hittar ut från och sådär. Men också väldigt öppen och ärlig och så. Det är lätt att tycka om honom när man lyssnar på den och det är ju ett gott betyg att det är Trumf som får en att gilla den som man intervjuar. Men en av de första sakerna som jag hejar till på och jag har skickat mest direkt till dig där jag skrev Lennart Gren, close-up magic.
Mm.
Det är ju en liten grej som han drar i förbifarten där, Parnevik, i podden. Där han pratar om att han blev rätt inspirerad av den här historien när han fick höra talas om Lennart Gren. Det är alltså då en man som föddes i Göteborg 41 som i tonåren började intressera sig för kort och trolleri. Alltså,
ja, korttrick.
Korttrick helt enkelt. Mm. Och han satt i sin källare då i typ 40 år. Det är så Parnevik lägger fram det här. I sin källare typ i 40 år och höll på att trixa och lärde sig och så. Och sen så plötsligt så åker han till VM i korttricks. I
close-up magic.
Close-up magic, som Parnevik säger då. Och kör sitt trick. Och det är så pass bra så att juryn där, eller domarna, direkt diskvalificerar honom. Så här, du fuskar ju. Det är inte möjligt att göra det här. Och han åker hem då en svans mellan benen.
Mm.
Och så säger
fan, han var arg han måste varit ändå. Att man, det blir lite fördomsfullt, men man tänker att han heter Lennart Gren. Det är något med det. Man tänker att många hade ställt till en scen där, men att han inte gjorde det.
Och så åker han hem, tillbaka till källaren och förfinar lite grann sitt trick.
Det också,
Att
man orkar göra det.
Kom tillbaka 3 år senare och gör samma trick. Men den här gången så lägger han fram då kortleken till domarna innan. Och kolla nu på det noggrant, jag vill inte bli anklagad för att det fuskar. Och kolla nu extra noga så att jag vill inte höra det här. Och så kör han exakt samma trick. Och vinner. Han vinner VM då i korttricks. Och jag tänkte när han drog den här storyn.
Ja, det är möjligt folk har talat. Jag hade aldrig hört den.
Nej, inte jag heller. Och jag tänkte så här, det här saltar Parnevik. Men jag började liksom söka på den här grejen. Och det visar sig, för det första så har det skrivits oerhört lite. Om ens någonting om det i Sverige. kanske i någon liksom trolleritidningen. Men det stämmer den här storyn. Alltså. Jag har sett att han har gjort ett TED-talk då, 2005, där han pratade lite grann om tricket och lite grann om sin resa. Och så. Men det stämmer, alltså, det var verkligen så att han föddes och han började och gjorde det här i hemlighet. Och så åker han till då första VM:et där, det är 88 tror jag det var, i Haag i Holland och gör det här och blir diskad. Och sen kommer han tillbaka till Lausanne då, 3 år senare och gör VM och vinner hela skiten och anses vara en av de bästa någonsin på korttricks. En jävla revansch!
Ja, från början då han sitter i de här så otroligt många år i sin källare och bara blir överjävligt grym. Mm. Men det skriker ju Skavlan medverkan om Lennart Gren.
Ja, jag hoppas nästan att någon lyssnar på detta.
Perfekt, det kan man också visa lite sådär, hur det går till.
Han är fortfarande i livet om jag förstår saken rätt, Lennart Gren. Ja. 2 E då, om man vill söka på hans trick så finns det ju på nätet, Lennart Gren med 2 E.
Ja, om vi är generösa i vår definition och lägger en sportflagga över Close-Up Magic så är det ju en av de mäktigaste sportcomebackerna man varit med om. Det här att återvända efter att ha blivit felaktigt fuskanklagad.
Ja, om du tänker på de här riktigt alltså, som är uppe i nivå då, Lennart Grens, vilka tänker du på då? Du vill ju prata om Liverpool så givetvis Istanbul, men det behöver vi inte prata om.
Ja, det är inte så många kanske som har dragit den här linjen från Lennart Gren till, vad ska vi säga, Michael Jordan kanske, ja. Som, fast det är inte riktigt samma sak, han lägger ju av lite för tidigt, så det är inte så märkligt att han är bra sen igen efter sitt baseballäventyr. Och det trodde man kanske, inte vet jag. Så Lennart är mäktigare där.
Ja, det är
han. Kanske. Man vill ju ha, ja, men han kanske, vi nämnde ju i, det är också för rätt länge sedan, men han fallet Streltsov, om du minns.
Ja, just det, han som satt i finkan i Sibirien.
Ja, som skulle ha kommit med till VM i Sverige 58, men som hävdar att han utsattes för en konspiration. Men hur som helst så hamnade han väl i Gulag i en massa år. Mm. Och före det så har han varit årets spelare i Ryssland i flera år i rad. Och sen är det många år han är iväg, sen kommer han tillbaka och blir årets spelare igen. Det är också en ganska bra comeback.
Ja, det får man säga. Ja. Och en av de största kanske ändå är den med Niki Lauda. Ett Formel 1-förande på...
Nu vet jag, men jag känner inte till comebacken.
På 70-talet var det väl Österrike. Och han ledde väl då, säger man, Grand Prix. Och kraschade en våldsam krasch där då i typ näst sista loppet och sånt där. Och hans Ferrari-bil tror jag det var, började brinna något så in i helvete. De drog ut honom och de var nästan säkra på att han redan hade dött. Men de drar med honom i ilfart i sjukhuset och där så är det de sista smörjelserna nästan. De i princip dödförklarar honom. Men på något jävla sätt så lyckas han repa sig och 6 veckor senare så sitter han då i en ny Formel 1-bil mot alla jävla odds och kör. Men jag tror att det är så att han efter, för att det är rätt dåligt väder på den här banan, om det var i Tokyo kanske då den gången, så att han liksom, hans nerver håller inte då, han blev rädd och han avbryter loppet. Men sen 1 år senare, då vinner han VM och det är också sådär, det är mot alla, ingen ska kunna göra det. Och sen så slutar han strax efter det, startar en hela flygbolag tror jag.
Ja, det gjorde han. Ja, ja, det vet jag, Niki Lauda är.
Ja, och sen typ ytterligare 5 år senare så signar McLaren honom och så vinner han ytterligare en gång då, vilket gör att han liksom...
Bäst när han ville.
Ja, men det är nästan så omänskligt att han tar sig tillbaka på den här väldigt, väldigt allvarliga olyckan.
Ja, det finns ju comebacker i vardagen man kan inspireras av som Jasmin Sudic här, till exempel sådär efter liksom riktigt tuffa skador och så, som så här, hatten av verkligen. Jag blev ju, det var ju inte ensam om att bli väldigt både imponerad och fascinerad av Marit Björgen under vinter-OS som ju då tar en massa nya guldmedaljer efter att ha fött barn. Det är den typen av idrott också, där man ska tillbaka och att det krävs otroligt mycket både av skallen och av kroppen.
Ja, det är inte schack liksom.
Nej, man sätter sig inte bara och lirar igen sådär. Så att komma tillbaka från något sånt och ta sig till toppen i en sån krävande sport är ju något alldeles extra.
Ja, och det är...
Barnafödande överhuvudtaget sådär, att sen orka vända om igen.
Och ja, så. Och då tänker jag på Kim Clijsters, belgiskan du vet, som var så jävla duktig. Hon slutade ju typ när hon var 27 eller 28, när hon skulle vara gravid. Typ 2007 tror jag det var. Slutade och man tänkte så, det är rimligt liksom. Det är inte så jävla lätt att komma tillbaka efter man fått ett barn på den nivån. Men mindre än då 2 år senare så meddelade hon att jag ska göra comeback. Och hon får ett wildcard till US Open, går in och vinner hela skiten. Det är rätt mäktigt.
Mm, det får man säga.
En sista grej, jag minns det var precis när jag flyttade till Australien där, 2002, så var den här Bali-bombningen. Mm. Jag vet, var det 150-200 personer som dog, tror jag det var. Men då var det en, blev en liksom en riktig folkhjälte där och staden. Det var en rätt framträdande sån här AFL-player då, alltså Aussie Rules, alltså den australiensiska fotbollen.
Mm, tuff som fan.
Ja, så inne bomben liksom. Som var från Melbourne, tror jag. Han var då på Bali med sin familj och var inblandad i det här terrorattentatet då. Och han fick jävligt allvarliga skador själv. Han hade typ så 70-procentiga brännskador på hela kroppen. Men så förvärrades av att han helt enkelt, han räddade massa människor. Han sprang in och ut ur det här brinnande huset och räddade massa liksom personer. Som gjorde då att han inte fick direkt läkarvård, som gjorde att hans skador förvärrades av det och så. Där, redan där var han ju superhjälte då.
Ja.
Och läkare sa till honom att du kan bara ge upp det här med att du ska återgå och vara elitidrottsutövare och sådär. Men han kämpade på och jag tror det var typ så 6 månader senare så gjorde han comeback då för sitt AFL-lag i högsta ligan då. Det är ju en jättestor sport i Australien. Och avgör, tror jag, matchen med liksom en avgörande spark. Det är den enda matchen han gör, för sen direkt efter den så där, när han står och gråter och minns vad han har gått igenom och sådär, så meddelar han att detta var det enda jag ville. Jag ville bara för min egen skull på något sätt komma tillbaka och göra en match. Och sen så slutade han. Det är ju en fantastisk Hollywood-story.
Ja, det får man säga. Har det gjorts någon australisk film?
Ja, jag vet inte det. Alltså. Men han var ju, ja, han var ju med i deras Skavlan varannan vecka.
Och Mästarnas mästare.
Ja, garanterat. Alltså.
Följer du Mästarnas mästare eller någonting?
Nej, det är inte mycket nu. Alltså.
Ja, jag har sett några och tycker det är roligt hur man ser hur folk gärna vill vara så nära Peter Forsberg. Framförallt så Pelle Fosshaug.
Det förstår jag.
Alltså, han vill hela tiden gå in till Peters rum. Och så. Ja, han är nu kommer vi in genom Lennart Gren på comebacker här. Jag tänkte annars när du ville prata om Parnevik-intervjun att det som stod ut för mig var ju sökaren Jesper Parnevik. Något otroligt, det kommer jag ihåg när man läste om honom när han var bra på 90-talet, att han var väl Sveriges bästa golfare, men det som storyn handlade om ofta var att han hade ganska udda metoder för att bli bättre. Dels var han väl, det sa han väl själv i den här intervjun, en träningsprodukt egentligen, att han kunde stå i en bunker i 8 timmar och bara nöta och älskade det, att han inte hade så mycket talang. Men han var liksom besatt av att försöka hitta vägar att bli ännu bättre. Mm. Så då minns jag att det skrevs, ser en bild framför mig någon av kvällstidningarna där han sitter och äter vulkansand. Mm. För han berättar att det är bra för hans mage och han var väldigt tidig med yoga och meditation och... Och här berättar han då ytterligare intervjun om grejer som han har gjort. Och det är allt från, vad det, skrikterapi, va?
I New York.
Ja. I New York, han ligger och skriker och någon, samtidigt som någon klämmer på hans rygg. Och man ska märka vart han har en låsning och så. Men en oerhört, och det är en rolig fråga, för Triumf fråga, så här, den här nyfikenheten och att du är lätt, har du gjort att du har blivit blåst? Ja, för tusan, säger Jesper Parnevik.
Åh, fy fan.
Och så berättar han då en rätt rolig historia om när han var på Hawaii, hörde du den?
Nej, det var otroligt.
Och så man blev glad att han gjorde det, för många hade kanske dragit sig för det. Mm. Men det gjorde ju också att man gillade Jesper Parnevik.
Ja, det han är ute och joggar då.
Han ska spela en tävling på Hawaii.
Han är ute och joggar och kommer ut på något rätt högt berg då i Hawaii. Och där står den jävla snubbe som han beskriver som en jävla UFO-typ.
Ja, som börjar berätta om energier på Hawaii, att det är speciellt och att han kanske på något sätt kan bemästra det. Och att på något sätt blir han så nyfiken så det slutar med att han tar med honom hem till hotellrummet.
Ja, precis. Han säger, med hem till mitt hotell.
Och han ger Jesper någon slags hawaiiansk massage.
Ja, precis.
Som man inte riktigt vet vad han bestod i.
Ja, precis.
Och det är väldigt oklart vad han gör, men han säger det på Arnevik också att jag kan absolut vara noga med saker, men min inställning är alltid i början vill jag tro på saker för att undersöka dem.
Ja, nyfiken.
Ja, precis, så att han bejakar det där då, till en början. Och så går det väldigt bra för honom.
Han kommer trea i den golftävlingen där på Hawaii.
Och han tar då med sig den här hawaiianska snubben till nästa tävling.
Ja, och som han vinner.
Som han vinner. Ja. Och då får han ju tänka, shit, så här, beror allt på att han är med nu? Och då berättar han då, så här, du... Tar du något betalt för att du är med här? Ja, 1 miljon i veckan. Hade jag tänkt mig.
Åh fan! Och då är det då Mia då, hans fru, som får gå in och säga nu räcker det, Jesper. Du kan inte betala 1 miljon i veckan för en jävla hawaiiansk UFO-typ.
Nej, det var roligt apropå att ha mycket och kräva pengar. Såg du när vår favorit Grant Wall på Sports Illustrated hade försökt få en intervju med Maradona nyligen? Då skulle Maradona ha, var det 200 000 euro? Eller var det 2 miljoner euro?
$200,000 kanske.
$200,000 var det kanske. Ja. Vilket då inte blev av. Men det hade varit roligt då. Man tänker sig att Maradona kanske... För vi hade ju faktiskt lite snack med Maradona. Mm. Från en dansk journalist som skrev en artikel. Han betalade ju ingenting. Mm. Men fick kanske inte så spännande citat. Så man kan tänka sig att kanske... Fångar du mig i farten, säger Diego. Så kanske säger någonting. Ja, då är du ju att gratulera. Då blir det 0 kronor. Men så kanske han har ett tariff så. Ja. För 200,000 så får du allting.
Ja, Little liksom. Maradona är $200,000.
Ja, precis.
Medium Maradona, då får man sitta ner och hänga lite med honom hemma och sådär.
Ja.
Det är kanske då $500,000. Big Maradona, då, ja, då är det exklusivitet så in i bomben i en vecka.
Precis, och man berättar allt.
1 miljon.
Ja. Ja, men han, Jesper tog inte med sig den här då vidare för 1 miljon. Och som tur var vann han väl någon tävling rätt snabbt. Sådär. Och någon annan snubbe som också hade påstått sig kunna bemästra energier försökte också blåsa honom att såhär, om du inte betalar så jag kan när som helst stänga av den här energin. Mm. Så.
Ja.
Och det var ju väldigt kul att höra på då.
Ja, men det är kul att höra för att jag tror att Panovic sa det ett par gånger i podcasten till Kristoffer Trumf så att du har säkert haft många idrottsmän och idrottskvinnor här i din podd och du måste tycka ändå att nästan alla är lite koko, va? De är lite speciella. Man måste nog vara det om man ska nå en viss nivå. Han motiverade lite grann att detta var hans kokighet. Liksom. Det var på det här sättet han var lite konstigt. Han var en sökare som hela tiden letade efter nya sätt att maximera. För eftersom det är så gärna koncentrationssport och sådär, så mycket mentala bitar och sådär.
Mm. Men idrotten är ju, eftersom den är så resultatbaserad, så blir man ju ofta väldigt känslig och kan lätt få kritik om man börjar ge sig ut på flummiga vägar.
Mm.
Nu är det ju här minnen som ligger bak i tiden hos Parnevik, och det som kanske är viktigast här, han är ju en individuell idrottsman. Då kan ju det nästan bara bli charmigt att det blir roliga historier och testa du vad du vill. Fotbollen har ju haft några exempel där det inte riktigt blir samma sak, där man kanske, jag tänker på Raymond Domenech då, gamla förbundskaptenen för Frankrike, och astrologin där.
Mm.
Var det Pires som blev något slags astrologiskt offerlam?
Ja, det rapporterades ju väldigt flitigt om det. Det var väl inför VM i Tyskland 2006, och Pires var väl, ja, han var ju bra då. Och Domenech menade att han var, jag tror att det var så att Pires var skorpion, och är man skorpion så finns det en negativ laddning då om man tror på horoskop och sådana saker. Så han tog inte ut Pires, och Pires kontrade med att detta känns som att man är liksom barn igen om man är på skolgården. Man får inte vara med för att man har en viss tröja på sig eller sånt där.
Nej.
Han fattar ingenting, vilket man förstår. Man hade varit rätt lack själv om man hade blivit petad på grund av vilket horoskop man är.
Ja.
Han har också börjat prata om att han vill inte ha för många lejon. Jag är ett lejon till exempel, om man är född i augusti. I backlinjen, för att lejon är ofta dominanta, vilket kan vara bra, men också att de vill glänsa ibland.
Ja,
det är inte bra, ja, det är inte bra om man är försvar. Så att han tog inte med för många lejon heller, tror jag, i VM-truppen 2006.
Han fick ju väldigt mycket pisk för sitt sätt att vara utanför fotbollen, Domenech. Och vi har ju nämnt den här om när de floppar EM 2008 och han försöker stjäla showen genom att efter det här uttåget fria till sin sambok. Jag som enda närvarande ser inte igenom det här. Skriver något om att kärleken segrar. Det finns viktigare grejer än fotbollen. Resten ser bara, fy fan vad lågt att dra in det här. Ta ansvar istället, gubbjävel. Nej, inte min stoltaste stund.
Ja, det är ändå fint.
Också lite blåögd,
ja,
som Jesper.
Ja, absolut. Ja.
Men han skrev väl en självbiografi sen, Domenech, där han lite han ville nyansera bilden av att det inte bara var astrologi som låg bakom att Pires inte kom med. Samtidigt så sa han väl att han ändå trodde på det
här.
Ja,
precis. Han sa att det var många olika aspekter som han tittade på när han tog ut en trupp och sådär. Och det är ju ändå så att jag tror den här självbiografin kom ut typ 3 år sedan, och jag tror inte han har haft ett jobb sedan han lämnade Le Bleu 2010 då. Ja. Så att, men den boken då, så fick han med någon slags, folk kunde sympatisera lite grann med honom, för han var rätt öppen och ärlig sådär med att han, hur han kände och han tänkte och så. Så att där vann han tillbaka. Det var hans lilla revansch.
Ett astrologiskt fotbollsexperiment som jag minns däremot ingen behövde lida för, eller där det gick bra, det var när Kroatien skrällde i VM 98 och nådde semifinal med Blažević som förbundskapten. Då minns jag en text där de slog ut Tyskland, skrällde, och på en presskonferens efteråt så berättar presschefen att Blasevic astrolog, hade alltså en egen astrolog, hade faxat inför matchen, där det bland annat stod att Tyskland kommer få stora problem. Som presschefen sa, att jag läste bara de positiva bitarna från horoskopet, eller vad det nu var. Och där blev väl det snarare någon slags rolig krydda, för att alla tyckte Kroatien var så bra då. Så då kunde han kosta på sig att vara lite flummig kanske, för de hade så mycket annat. Så. Men Domenech gick det värre för. Det är ju, alltså de är ju, Jesper var ju något av en magnet då för folk. Det kanske gick rykten om honom efter ett tag, att här finns det möjlighet att tjäna sin hacka på den här godtrogne svensken som har mycket pengar. Och så är det ju ofta, det finns ju många exempel på rika fotbollsspelare som har blivit av med pengar efter karriären, med dåliga investeringar, och att de blir lite lurade ibland och så. Och jag tänkte faktiskt, det är bara, det handlade ju verkligen inte om Svennis, men i reportaget om Börje Lantz som vi hade i vårt kultnumret, den här ikoniska agenten, så uttalar sig Svennis, eftersom han hade Börje då och hade rätt mycket med honom att göra. Och det sa rätt mycket om Svennis liv, att när reporten Henrik Ekblom Hysten fick tag på Svennis, så stod det att han har precis kommit hem från Kina för att försöka få ut lite pengar som han anser sig ha rätt till, och imorgon ska han flyga tillbaka till Kina
för att fortsätta.
Ja. Det var bara lite nedslag i Svennis liv. Han har ju blivit lurat ganska mycket, eller anser sig ha blivit det i alla fall.
Ja, i princip så tappade han bort stora delar av sin förmögenhet som han har byggt upp. Oklart lite exakt hur mycket han hade kvar, men han sa ju det, att han hade väl inte klarat sig utan att han körde den här nya svängen då till Kina.
Nej, litat på fel personer, säger han. Och så blev han ju även blåst, som inte hade med pengar att göra, men av en del av News of the World, med de falska shejkerna och sådär. Ändå att han var så godtrogen, Svennis.
Ja, men jag har känslan av att han är lite mer världsvan sådär, att han borde kanske inte alltid ha varit så naiv.
Ja, då säger jag att det här avsnittet som närmar sig sitt slut, det gör vi i samarbete med C-more, och snart börjar Allsvenskan och Superettan 2018, där C-more visar alla matcher. Och idag, om det är onsdag ni lyssnar, så är det 3 dagar kvar till Superettans premiärmatch, Halmstad-Helsingborg, 2 favorittippade lag, och 4 dagar kvar till den allsvenska starten med bland annat Hammarby Sirius och Östersund-Djurgården i premiäromgången. Dessutom vill C-more påminna om att SHL-slutspelet fortsätter. Imorgon spelas kvartsfinal 6 mellan Malmö och Frölunda.
Ja, det var inte så mycket allsvensk och superettan premiär som vi pratade om idag.
Nej, men vi gör det ju lätt svårt för oss. Ja. Att så fort folk förväntar sig något så går vi åt ett annat håll.
Ja, det är lite så. Men det blir lite lättare nästa vecka. Då har vi någonting att förhålla oss till. Då har faktiskt det spelats en omgång i båda serierna. Så då kommer vi säkert prata mer om det. Jag skulle vilja avsluta, Johan, med att göra en liten rättelse här från förra veckans podcast. Och dra mig ut själv på det här torget för en lite lättare offentlig stening. Det var ju i samband med att vi också pratade om Zlatans paddel. Säger man paddel eller paddel?
Paddel.
Paddel. Zlatans paddel-invigning. Och då pratade jag med en ganska så indignerad ton om Jesper Husfeldt, Anna Bolin och kanske framförallt då TV4-gruppens sportchef Erik Westberg. För det snömoset som vi då tyckte att han levererade när han konfronterades. Och jag måste säga att jag står ändå kvar vid den större kritiken, nämligen att det blir för luddigt och för oklart när journalister arrangerar sådana här shower tillsammans med personer som de förväntas förhålla sig neutrala till. Men det har också kommit då till min kännedom att det inte ens var i närheten. Jag tror jag kastade ut mig att det var 100 000 de kanske kunde fakturera för en sån här sak. Och som jag har förstått det nu då så fanns det inga pengar inblandat i det, utan det var en gentjänst på något sätt. Och det var dumt av mig, och det var faktiskt slarvigt av mig, och jag skäms lite grann för det. För att det är ändå så att det skulle jag aldrig skriva i en text. Då hade jag kollat upp det, de uppgifterna.
Nu är du inne på någonting som vi egentligen skulle kunna diskutera väldigt länge.
Ja,
som
precis. Vi kan säkert återkomma till det. Ja. Men det är för dåligt och jag skäms för det. Och det är ju det här, i många podcaster som jag gillar och så är det ju ofta kanske för att det är lite på uppstuds, som man säger saker i stunden. Och man har kanske inte riktigt tänkt igenom det innan eller kollat upp saker. Det är liksom lite grann, vi sitter ju här varje gång så skulle vi kunna bli rättade på otroligt många saker.
Ja, men det känns det som att folk har, om jag råkar säga fel titel, ett årtal eller att någon spelar i fel klubb någon gång. Det brukar inte folk, det kan de rätta, men det fattar de att det kan hända.
Precis, och det här med ansvarig utgivare från podcast och sådär, det är väl jag som är det. Så att, vill någon sänka mig så får de försöka göra det. Men det är ju så, en nackdel då också när det är det här spontana är också att det kan komma fram saker som inte alltid är faktagranskade till exempel. Och detta var en sån sak, tror jag. Så jag ber om ursäkt till de som kan känna sig sårade för det. Och jag lär mig en läxa. Mm. Och så får vi se om jag kommer trampa i klaveret en gång till.
Ska vi vänta då med den här stora diskussionen om podcast och ansvarig utgivare? Och, ja. För det finns ju någonting där.
Ja, absolut. Den tycker jag vi tar en annan gång.
Ja, då gör vi det.
Så säger vi trevlig vecka.
Och trevlig premiäromgång i helgen då.
Absolut. Hej.